Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hallå allihopa, det är tisdag och åka tunnelbana är tillbaka. Och idag så träffar jag skådespelerskan Hedda Stiernstedt, som vi bland annat sett i Unga Sophie Bell, 100 Code, Portkod 1321, Monica Zäta, och snart så släpps hennes senaste film Rosa Moln, där hon spelar en av huvudrollerna. Och jag tänkte så här: glöm inte för det första att skaffa Acast. Jag tycker Acast är jättebra, och där kan ni prenumerera på åka tunnelbana. Och sen så skulle jag vilja jättegärna att ni röstar på mig i Svenska poddradiopriset. Det är jätteenkelt, superenkelt. Det enda ni gör är att gå in på Daytona, daytona.se/poddradiopriset. daytona.se/poddradiopriset. Och där så röstar ni, det 11 kategorier. Jag är nominerad i bästa nybörjare och Sveriges bästa podd. Och då skulle det vara så kul om ni bara ville klicka in och åka tunnelbana på de två. Och resten, det kan ni bara rösta som ni vill. Det finns jättemycket bra poddar. Men... och sen så klickar man bara rösta, skriver in sin mailadress, och sen så får man ett mail till sin mailadress där man bara måste klicka att man bekräftar, man verifierar mailadressen. Sen är allting klart, och jag skulle vara så himla glad. Så snälla, 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 kan inte bara alla som lyssnar rösta? Då skulle jag bli superglad. Ja, ah, men allå, så här lät det när jag träffade Hedda.
Nästa.
Hej.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag är lite trött.
Du berättade att du är lite jetlaggad.
Jag är jetlaggad. Jag brukar hata folk som klagar på att de är jetlaggade. Jag alltid tycker att det är så drygt. Det låter verkligen, man bara, ah, jag är så jetlaggad. Men jag är verkligen, och det är ett riktigt problem. Det är verkligen det.
Du har varit i LA.
Jag har varit i LA.
Och ja. Nu har du kommit hem och ska ställa om på något sätt.
Ja, och jag vaknar så här, igår natt sov jag ingenting. Alls.
Nej.
Överhuvudtaget. Och blev superspeedad på dagen och skitkonstig. Och sen så igår så somnade jag klockan 7 på kvällen och vaknade 02:30. Och ligger så här vaken som en så här zombie. Och det verkligen så här tvingar mig själv att blunda och försöka... men man blev så jävla konstig. Och sen somnade jag till precis innan jag skulle hit nu på morgonen. Så somnade klockan 8 och bara... och så här, var på min kille som av någon sjuk anledning sover som Törnrosa varje natt. Så jag väcker mig och bara, ska du iväg? Jag bara, hå! Och då kommer man in i någon annan konstigt. Istället för att vara klarvaken så blir man helt så här, så sig hela dagen.
Ja, zombie-yr
liksom. Ja, så, alltså sömnbrist. Jag har liksom aldrig lidit av det, peppar, tar i trä. Men, för, alltså, wow, vad det påverkar.
Ja.
Jag bondar med alla, tänker så här, mammor med nysparadist. Dryg. Jag har jätteläge, bondar med alla er. Ja, riktigt sömnproblem.
Vad fantastiskt.
Ja.
Mm. Vad kul att du är här. Jag är jätteglad.
Tack.
Jag tänker, kan inte vi börja lite från början?
Absolut.
Jag är intresserad av att veta, var kommer du ifrån?
Jag kommer från Stockholm.
Ja, du är från Stockholm.
Jag är från Stockholm. Jag växte upp på Vitoriusplan. Mina föräldrar bor från Stockholm. Jag tror att jag är något så bizarrt som typ 50 generationen Stockholm eller något sånt där. Som typ inte finns längre. En ur-stockholmare. Men växte upp i Torsplan och mina föräldrar är särbos. Så att pappa bor på Söder och mamma bor i Torsplan.
Alltså gör nu eller liksom...
Gör det fortfarande, men de är ett par. Men de bor inte ihop.
Gud vad intressant. Jag gillar den grejen.
Ja, det är speciellt alltså. Men det är nästan som att de har liksom som en hemlig relation, väldigt ohemlig, som att ha två döttrar, men men de sköter shit. Det är sjukt att jag och min syster har liksom aldrig riktigt varit med i deras, alltså vad deras deal är.
Nej.
Vi bara okej, okay. De har som en egen överenskommelse om hur det funkar och vi bara ja.
Gud vad fantastiskt, eller så här normbrytande. Ja. Jättehärligt.
Ja.
Men du, för jag tänkte varför jag frågar, för jag tänkte säga, det känns, jag fick en tanke, jag vet verkligen inte vart Hedda är ifrån.
Nej.
Men jag fick känslan av att du inte var från Stockholm. Ja. Någon, bara så här.
Ibland önskar jag att jag inte var från Stockholm.
Varför det? För att man får någon.
Men för att jag önskar att jag hade, jag kan avundas folk, alltid när man träffar folk som är någon annanstans ifrån, och så har de en hemstad att åka hem till. Det känns så fruktansvärt mysigt. För att man bor ju i Stockholm och sen så jobbar man mycket här, eller så åker man till ännu större städer. Jag kan bli sådär, vad fantastiskt att åka till en liten stad någonstans där det är såhär mycket natur och man har en egen oas. Kan du förstå det?
Ja, alltså, jag är från en liten stad härifrån. Så jag har ju verkligen den känslan.
Vilken stad?
Katrineholm, nere i Sörmland.
Ja.
Så den känslan får ju verkligen jag, att jag flyttade upp hit. Nu är ju det här som mitt hem. Men såklart när jag ska åka hem till mamma och pappa och familjen, så är det ju att det är ju hem. På riktigt. Och man, det blir verkligen lite så här, här kan man landa, det är tyst, man känner igen allt och alla. Det är liksom mer nära på något sätt.
Ja, jag är lite avundsjuk.
Ja. Håller på att spär på. Jag bara, ah, det är fantastiskt.
Nej, men det är klart att alla alltså har sina demoner vart man kommer
till,
ska säga liksom, och dåliga minnen och sådär. Men jag har någon så här väldigt romantisk bild av att folk åker hem till någon småstad och så här ligger på mammas och pappas soffa och blir så områdda och typ gödda och så går ut i skogen och promenerar. Hälsar på alla.
Ja.
Känner han i krosken typ. Alltså det där, jag tycker det låter så härligt. Jag skulle inte nu i mitt liv vill jag flytta till en småstad, men jag kanske inte är nämligen.
Ja, typ. Aha. Men liksom, vem var du som barn då? Vad gjorde du? Hade du intressen?
Jag var... herregud. Alltså jag... vi är lite speciell familj, eller lite annorlunda familj. Min pappa är konstnär. Och deras, som jag nämnde, mina föräldrars deal är lite flummig. Mamma kommer från en ganska fin bakgrund och sen så träffade hon pappa som var hippie på 70-talet, eller proggare typ. Och stack med honom lite så halvt om halvt och liksom bröt lite med sin bakgrund. Men de har haft en jäkligt konstig sådär överenskommelse. Alltså vi har ju bott hos mamma. Så när pappa kommer till oss när han inte målar ungefär. Och så har vi bara, alltså, och de är ju ett par, så det är jätte, så här, men det har gjort att vi också är lite speciella. Vi växte upp vid Torhusplan då, jag och min syster. Och det var ju så här väldigt, alltså väldigt vanligt område. Och mycket så här ensamstående mammor. Nu är ju Torhusplan en del av stan på ett annat sätt. Men då var det verkligen nästan som en lite mer förort ut. Det var ett stort brott mellan Torgsplan och Fridhemsplan till exempel. Det är en stort hål bara. Och mycket så här, men bara vanligt folk. Jag gick en vanlig skola och så här. Och då var ju vi lite annorlunda. Min syster heter Ylva och jag heter Hedda. Och vi hade så här, ärvda kläder och proggföräldrar. Vi fick inte titta på Disney. Vi åt inte McDonalds, vi drack inte Coca-Cola, vi hade inte så här rosa My Little Pony-kläder typ. Så vi var lite annorlunda och nu är det så här häftigt typ. Alltså nu ska ju alla vara så här kulturella och bo på Söder typ, men då var det inte så ball på 90-talet. Då ville man gå på McDonalds.
Man hade färgat dig nu.
Absolut. Alltså jag har ju blivit, jag tror att det har gjort mig till mer av liksom en yuppie idag nästan. Alltså jag är nästan som en 90-tals yuppie. Jag vill, liksom, vill gå på McDonalds och ha på mig Disney-kläder. Ja, men jag liksom tittar jag på Kalle Anka på jul. Vi tittade ju alla på Kalle Anka på julafton till exempel.
Nej.
Och det var en sån grej som jag blev verkligen retad för i skolan och sånt. Ja, men du vet, det var annorlunda liksom.
Ja.
Och jag bara tittar på Kalle Anka varje julafton. Köper rosa kläder och bara...
Nu har du någon revolt sen.
Ja, precis. Någon sån Disney-revolt. Nej, men det tror jag absolut har färgat mig. Men det är också det här. Nu har ju det blivit häftigt mera. Så nu är ju det här någonting man kan liksom stoltsera med. Så, min pappa är konstnär. Och folk bara, wow. Men då var ju det så här. Ursäkta, varför din pappa inte ett vanligt jobb? Varför ser han ut så där? Vad är det som är fel på er? Alltså, så det var ju annorlunda då med. Speciellt kanske i den delen av stan. För att, alltså,
ja, precis. Ja. Intressant. Men när kom det här, när kom skådespelarbiten in för dig?
Ja, just det, du frågade på mina intressen. Jag bara,
nej, nej, men
Dr. Freud. min barn. jag började med teater ganska tidigt. Och jag gick teater, så här, vår teater och dans. Jag dansade jättemycket när jag var liten. Och höll på med det. Men sen så tog jag liksom en liten paus när jag blev äldre. Tyckte att det var lite läskigt. Sen så plockade jag upp det igen.
Kändes det liksom, hade det liksom lagt mogna på något sätt liksom på riktigt i kroppen, eller hur var det?
Ja, men jag tror att det var lite sån grej av att alltså det var en sån himla ouppnåelig dröm på något sätt. Att jag, alltså det var ingen jag kände som höll på med det. Och alltså det var väl mycket den här att alla runt omkring mig, det fanns, alltså först gick jag på alltså jag har alltid varit i innerstadsskolor, men först var det kanske folk som var lite mer såhär, ja men bara man får ett heltidsjobb så är det lugnt. Sen gick jag på en lite finare skola i gymnasiet, och då var det som att folk bara, jag ska gå på Handels, eller jag ska börja plugga juridik, alltså man ska ha så fina jobb. Det var aldrig någon som bara, jag ska bli trummis typ. Alltså förstår du vad jag menar? Det var ju bara såhär, jag ska ha ett jobb liksom. Så det var det, jag kände mig alltid kanske lite utanför det, så jag började resa väldigt mycket efter gymnasiet och var lite förvirrad ett tag. Tills jag insåg att så här, aha, okej, om jag vill göra någonting så kommer ingen komma och hämta mig. Jag kommer inte bli så här upplockad på gatan. Det är ingen som kommer komma och säga, du ska vara med i min film. Jag trodde typ att det var så. Tänk så här, man blir liksom hittad. Ja. Men det blir man inte. Ja. Eller mycket sällan. Så man får bygga sin egen verklighet. Och jag tror att hos mig behövdes det en mognad och ett självförtroende som jag kanske inte hade när jag var yngre. För att verkligen säga, men nu vågar jag.
Ja, precis. För du har ju verkligen, din CV-lista är ju verkligen lång. Alltså jag menar allt från Unga Sofie Bell, 100 Code, Monica Z, Portkod. Och nu, alltså ja, egentligen det är massa mer. Och en jättefin video, by the way, till Avicii's Addicted.
Ja.
Alltså den är så fin.
Ja.
Den kan vi prata mer om sen. Men med Rosa Mål nu också, där du spelar huvudrollen. Kan du inte berätta om filmen?
Det är en film som handlar om en ung alkoholist som heter Greipel, som hamnar på sjukhus, och där träffar han min karaktär som är en ensamstående mamma. Hon fick barn när hon var 16. Nu är barnet 6 eller 7 år, och hon har precis förlorat vårdnaden på grund av depression. Och tillsammans ser de sig ut för att försöka fixa det här, liksom, för att skaffa ett bättre liv. Alltså det är olika omständigheter gör så att de färs samman och försöker skaffa sig ett bättre liv. Och det låter så fruktansvärt deprimerande när man förklarar den, men den är ganska hoppfull. Alltså, den handlar väl om, alltså, de har ju sina respektive demoner då, liksom. Han har alkoholen och hon har depressionen, men det handlar väl också lite om att ens demoner kan ofta bli ens bästa vän också. Så det kan vara väldigt svårt att inse att det är ett stort problem man går och bär på, att man kanske måste göra någonting åt det själv. Så att, men det är en fin film. Den har lite så här nästan surrealistiska inslag då som, alltså, inte jättemycket, men alltså, den har lite andra handlingar också. Som.
Varför heter den Rosa Moln?
Det är för att Rosa Moln är en term som Alexis, regissören som också har skrivit manus, han snubblade över den i, det är en AA-term. Så framförallt så är det väl på engelska, Pink Cloud Syndrome.
Ja, det var det jag tänkte på, för jag läste den grejen och tänkte att det här måste stå för någonting mer.
Ja, men precis. Och det är att liksom, det är inte en doktors term, utan det är liksom en mer så här, term de använder sig av i AA, att precis, om man avslutar ett alkohol- eller drogberoende ganska tvärt, så kan kroppen själv kompensera med mycket endorfiner. För att hålla dig vid liv helt enkelt. För att dels så man kan bli väldigt mer och sjuk av att bara sluta tvärt. Och också för att den belönar dig för att du kanske är helt plötsligt slutar med någonting som är dåligt för dig. Helt enkelt. Slutar inte ha ett gift. Så du blir belönad och den försöker bara... Det är liksom, när man har anorexia så kan man få jättemycket endorfiner också för att kroppen sätts i svält. Eller för överhuvudtaget när du svälter, om man svälter sig själv eller av andra anledningar blir satt i svält, så kan man bli kompenserad själv. Och det är det kroppen gör. Okay. Och det kan spirosa mån, för att det är tydligen jättevanligt att man hamnar i det här och så tänker man att allting är möjligt och det här kommer lösa sig och varför har jag inte slutat dricka förut? Och sen så när kroppen slutar så är det väldigt vanligt med återfall.
Okej.
Okay. Det är därför den heter det.
Men
det
fint!
Det var ju alltså en diskussion som vi hade i produktionen. Alla liksom tillfrågades och så diskuterade vi namnet ganska mycket. För att det kan ju vara lite missledande. Det låter kanske som en sån romantisk komedi.
Det här är en pink love. Ja, ja. Men det var jättefint. Verkligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm. Men jag tänker, Alexis då, som har skrivit och regisserat, det är din pojkvän också. Mm. Hur var det att jobba så nära med honom? Och också som regissör? För det blir ändå en så här... En... Ja, han är den som bestämmer och liksom vägvisar. Ja.
Jag är svårt att bli bossad över. Speciellt av en egen kille.
Ja.
Nej, men det funkade så, alltså, så här... Vår privata relation påverkades faktiskt inte. Vi visste ju inte förrän vi stod där hur det skulle bli helt enkelt. Men vår privata relation påverkades nästan ingenting. Men vår arbetsrelation påverkades ju av att vi var ett förhållande. Så att framförallt kanske hur vi tilltalade varandra. Det är ju någonting som vi också verkligen nästan hade en liksom utvärdering av varje kväll.
Ja.
Ja, idag blev jag liksom väldigt irriterad på att du kallade mig för älskling. Alltså det är så här, alltså såna där grejer. Vi insåg på något sätt att man måste vara väldigt professionella med varandra när man står där. Också för alla andras skull framförallt. Men också av respekt för varandra. Att man måste gå in i någon verkligen arbetsmässig roll. Så att även om man menar väl med att kalla någon älskling så kanske det låter förminskande inför ett team på 60 personer.
Ja, verkligen.
Om jag bara, älskling, jag är ingen lust med det här nu. Alltså du vet så här... Ja, det kan, så att vi verkligen gick in i någon typ av... Man får utvärdera.
Ja.
Och sådär. Men sen var det också... Att spela en film kan ju vara så ensamt.
Mm.
Speciellt om man är på en annan ort. Man kanske jobbar konstiga tider på dygnet. Man är i en stad man aldrig har varit i. Och det var vi när vi spelade in Rosa Mål. Vi spelade in den i Oskarshamn och i Gnesta.
Mm.
Och ja, man är ensam. Och man är ensam väldigt mycket. Och då var det ganska väldigt skönt att helt plötsligt ha min kille där.
Mm.
Så på kvällen var det ju bara så här, så här. Var man lite tröst och lite hemma.
Ja.
Men sen på dagen så fick vi ganska snabbt gå in i ett av väldigt professionellt.
Mm.
Men den kommer på bio är det tänkt i mars.
I mars?
Mm.
Ja.
Det var som sagt när vi vände. Så den kan ju ändras. Men den ska komma på bio. Den kommer ut nu.
Gud vad roligt.
Mm.
Men vi pratade lite om tidigare, eller så här, just med regissör, att det kan, du gillar inte att bli bossad över så här. Men allmänt, hur är det liksom, tycker du det är att vara kvinna i den här branschen?
Mm.
I film, teater, skådespeleri, media. Vad, hur känns det?
Det är ju, nu händer det ju väldigt mycket spännande saker. Det börjar komma väldigt bra roller för kvinnor.
Mm.
Och det utvecklas ju hela tiden. Men det, alltså man stöter ju verkligen på situationer. Jag tror man ganska snabbt kanske också får en uppfattning av det. Att jobba som kvinna ibland, för man jobbar med kanske äldre män som är vana vid att få precis vad man vill. Mm. Speciellt kanske äldre skådespelare. Och de är ofta herre på täppan, kanske rätt stjärnan i showen ungefär.
Ja.
Och sen så kommer man in där och man är en ung tjej. Och, men de flesta är ju väldigt, väldigt trevliga. Men det är klart, det händer att man hamnar i situationer där man känner så här, men du gör bara här mot mig nu för att jag är en ung kvinna, ja, ungefär.
Mm.
Men det kom ju jättemycket spännande kvinnliga regissörer nu.
Mm.
Jag har jobbat med Amanda Adolfsson. Tillsammans med Felicia Kell, som jag också är kompis med. Mm. Och Lisa James Larsson. Mm. Alltså det kom ju Amanda Kenne. Alltså de som har gjort Flocka. Alltså det kom jättemycket. Min lilla syster. Det kom jättemycket filmer nu också. Det här året. Alltså bara den här hösten. Jättemycket spännande filmer av kvinnliga regissörer. Fanny Metelius ska släppa sin film nästa år, tror hon precis blev klar och så här. Det händer jättemycket spännande kring kvinnorna i den här branschen, men det är tråkigt att allt måste vara en motreaktion mot någonting. Förstår du vad jag menar?
Ja,
det är som att så här, nu så finns det massa stipendium för kvinnor och bla bla bla, och det är ju jättebra, men det är också tråkigt att det alltid måste vara för att vi är så jävla förbannade på patriarkatet.
Ja, 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 ja.
Man önskar att det bara kunde vara naturligt.
Ja, precis.
Mm. Men, ja. Ja. Men det är alltså, alltid som skådis dock, så är det ju, man är alltid i en utsatt situation, både som man och kvinna.
Ja, ja, precis.
Men, ja. Men som tur är så är det gamla gardet på väg ut.
På väg sakta. Men sen om man ska gå, sen även fast så här, allting går framåt, nu när det gäller liksom att fler kvinnliga regissörer kliver fram, producenter, alltså överhuvudtaget, så känns det fortfarande som att det finns en, så det finns alltid några problem, till exempel det här med den här kroppshetsen som finns hela tiden.
Ja.
Och den tycker, eller såklart både till tjejer och killar, men jag tycker den riktar sig mycket till tjejer.
Ja, klart.
Men hur tacklar man det?
Jag gick igenom alltså sånt när jag var yngre. Alltså jag hade anorexia släng från det att jag var 12 till 17.
Mm.
Så på något sätt, jag är ganska glad att jag var lite äldre när jag kom in i den här branschen. Det låter som att jag var asgammal, det var jag inte. Men jag var 23, 24 när jag gjorde min första film. Och jag hade på något sätt gått igenom mycket som innan. Sen är det klart att man hamnar i det igen. Men jag tror att det var väldigt nyttigt för mig som person, just jag, att jag var lite mognare. För annars tror jag att jag hade blivit ännu mer påverkad. Nu tänker man ju på det, absolut. Men jag har på något sätt utvecklat en typ av impulskontroll där jag är såhär, nej, ät kakan, sluta larva dig ungefär.
Mm.
Men man ser ju hur det påverkar jättemycket folk runt omkring en.
Mm.
Det är jättemycket tjejer som mår fruktansvärt dåligt och har jättemycket ångest. Och det där kan ju te sig på olika sätt. Man kan ju liksom få ångest och sen kan det ta sig ut på att man börjar äta mindre.
Mm.
Och många, på något sätt kan det kännas ibland också tyvärr som att man blir nästan applåderad över, alltså såhär, man får så mycket beröm när man går ner i vikt. Och speciellt i ett yrke där man, där utseende värderas högt.
Mm.
Och ungdom också.
Mm.
Det är såhär, åh, du är så ung och snygg och smal. Fortsätt vara så här så kommer vi fortsätta ge dig roller ungefär. Ja. Så då kanske man tror att man inte kommer få jobba mer ifall man går upp i vikt.
Precis.
Det är jättehemskt. Så ja, nej, men det, alltså det är klart att man blir jättepåverkad.
Mm.
Jag får så åldersnoja och sånt hela tiden. Jag bara, jag vill slå igenom och jag ser innan jag fyller 30, annars kommer det inte gå. Liksom, så här, vilket också är helt superlärligt. För att de flesta roller nu är ju, alltså de flesta bra rollerna är ju för folk över 30, skulle jag säga.
Ja,
man måste ju sluta larva sig bara. Men det är en
Varför blir det den hetsen och paniken? Alltså så här, är det för att vi den här generationen tvingar ner att man ska lyckas få en karriär typ innan man ens har slutat skolan. Alltså så här, känns som att det är det här blondinbella komplexet typ, att man liksom allt går om man vill och att det är bara att man kämpar på och helst ska man ha gjort det innan man tar studenten. Alltså så här,
jag tror att det är lite farligt. Alltså vi lever i en farlig tid. Jag tror inte vi vet vad som kommer hända med oss än. Alltså vi har inte sett liksom vad, hur det är att växa upp med Instagram. Nej. Förstår du vad jag menar?
Gud vad sjukt.
Ja, alltså folk som har Instagram från att de är 9 år gamla liksom. Vi vet inte vad, vi vet inte vad det är på, hur det påverkar oss. Första presidenten i USA som kommer att ha haft Instagram från att de är 9 år. Förstår du vad jag menar? Det kommer finnas så mycket skit på nätet och alla människor. Och det är precis som du säger, blondinbella generationen, att så här, du kan göra vad du vill. Det, alltså jag tror att det gör någonting med oss, att man måste vara så jävla ballig. Och så. Jo, men jag menar, man ska ha perfekt liv på Instagram liksom. Och det är farligt då, alltså som skådis då, alltså man ser ju andra runt omkring, alltså fort nog, man blir ju nervös hela tiden liksom, också för att man blir så informerad också om hur alla andra har och vad gör den och den åkte till Hollywood och liksom, alltså, här, man får bara på något sätt bita ihop och bara jag får liksom köra mitt eget race, men det är klart att det är skitsvårt. Får jag svära i din podd?
Ja, självklart. Men vad har du för förebilder då? Vad inspireras då?
Min favoritskådis är Michelle Williams. För att jag tycker hon har så sjukt mycket själ och hjärta. Jag brukar dela upp skådisar i Natalie Portman och Michelle Williams.
Vad kategoriserar in på vad är
det? Natalie Portman är en fantastisk skådespelerska. Men det känns som att hon har lärt sig allting. Eller så känns det som att hon sitter hemma och pluggar. Förstår vad jag menar? Och det är ju också någonting jag respekterar enormt. Att lära sig någonting. Att bli någon annan människa på något sätt. Men det känns som att Michelle Williams, vad hon än gör, så är hon bara ett stort bultande hjärta. Liksom. Allting kommer bara inifrån. Och hon kanske inte är världens karaktärsskådis egentligen. Hon är bara en stor själ på något sätt. Och jag gillar det. Det är så mycket värme i det på något sätt. Och, men jag respekterar båda och jag tycker båda är svinbra. Alltså den olika kategorierna liksom, av
Stella är jättemycket.
Men så hon är en stor inspiration. Jag är så imponerad av allas. Alltså för mig är det fortfarande någonting nytt att hitta, att våga på något sätt. Jag tyckte det var, det är så fruktansvärt läskigt att göra någonting man tycker om så mycket. Och det spelar ingen roll vad det är. Det kan ju vara någonting kreativt. Det kan ju vara att man vågar söka till läkarlinjen. Alltså det kan ju vara vad som helst. Våga åka på en resa till Thailand. Typ. Alltså det kan vara vad som helst. Men att våga göra någonting som känns läskigt. Det kan fortfarande bli så fruktansvärt imponerad av människor som tar den osäkra vägen. Det som inte är uppstökat för dig. Det som inte är lätt. Det som kanske inte alla just din umgängeskrets eller din familj har gjort tidigare. Alltså att våga ta ett steg och liksom våga satsa på någonting som är läskigt. För jag tror att det var det som var så jobbigt för mig länge när jag var yngre med skådespeleri, att våga göra någonting. Att jag tänkte att så här, men nu kommer alla se om jag misslyckas. Och att försöka, att skita i det liksom. Det här kan gå åt helvete. Jag kanske fastnar i tullen med massa knark i Thailand som någon har smugglat på mig. Men jag åkte ändå dit liksom. Eller alla kanske bara såg att min skådeskarriär gick totalt i putten. Men jag vågade åtminstone och jag satsade allt. Och det är en vinst i sig.
Verkligen. Vad fint.
Men det var verkligen någonting jag var tvungen att liksom våga. Och det där respekterar jag. Så som förebild kan jag alltid bli så jävla imponerad. Också folk som är så här unga som gör det. Jag bara, vad är hela friden? För jag hade kunnat göra det här när jag var 15. Liksom. Eller jag hade kunnat göra det här när jag var 5. Men, ja, och då kan jag bli såhär, om man träffar någon som är jävligt ung och har satsat väldigt tidigt på någonting, då kan man bli såhär, ja, shit vad ballt att du bara kör liksom. Go for it.
Go for it,
Gör det.
Men vad är dina liksom mål och vad händer härnäst? Finns det saker som är planerade eller är det saker som du vill göra? Vad är liksom framtiden?
Jag ska göra en föreställning på Operan nu i början av året. Men det är en föreställning jag gjort förut faktiskt, när jag kom tillbaka. Jag älskar opera nu. Jag blir som en liten tant. Jag har aldrig gjort det tidigare. Men jag gjorde en föreställning på Operan som heter Parsifal. Sen Wagner. Det är en jätteheavy opera också. Det är 5 timmar lång opera.
Okay.
Där den regissören ville ha 3 skådisar på scenen också. Men vi är tysta. Men vi är med nästan hela föreställningen.
Okay. 5 timmar?
I 5 timmar. Vi har faktiskt en paus på en timme i mitten. Men... och den kommer tillbaka nu i januari, så den ska jag göra i 2 månader. Sen så får vi se. Så jag har precis varit i LA. Pröva lyckan i USA. Nej, men det kommer, Rosa Mån kommer ut, Henry Cook kommer ut. Alltså det är kul. Alltså det är väldigt spännande, men det är också läskigt som fan. Vi får se liksom. Man lever ju alltid bara på nästa grej. Så jag är såhär, okej, i januari börjar operan. Man bara biter ihop tills dess liksom. och köra på. Så det finns ju lite grejer som är på gång.
Kul!
Ja.
Men vi kommer behöva runda av lite nu.
Mm.
Men jag tänkte såhär, jag skulle vilja veta vad som är ditt liksom glitter i vardagen.
Mitt glitter i vardagen.
Förstår vad jag menar? Någonting som gör dig lite extra glad, lite extra att du känner dig glittrig.
Jag älskar att känna mig älskad. Åh gud, vilken hemsk. Men av mina vänner liksom. Alltså, och av min kille, att känna någon så här pur glädje över att vara med en annan människa och det bara är självklart på något sätt. Det gör mig glittrig. Och sen älskar jag att bada. Något helt sjukt mycket faktiskt.
Alltså badkar eller liksom...
Mest i havet. Ah. Jag blir så här stressad. Nu när vi åkte från LA. Då liksom var jag så här, jag bara, syster, då ska vi vara på stranden. Och alla bara, men det kanske man inte... Eller så här, är du säker? Jag bara, alla kommer till stranden, annars fan kan ni dö typ. Så här. Så här, står i vattnet och så här, vinkar i 20 minuter typ. Och bara... det är någonting så här som jag sparar. Det gör mig... en gladare person i kanske 2 månader nu, bara för att jag fick bada den sista dagen. Alltså jag älskar.
Men du, alltså tack snälla för att jag fick sitta här med dig. Jättekul.
Jättekul.
Och lycka till nu med Rosamond som kommer mot våren då, vi vet inte precis, men i mars antagligen. Och operan och allting som kommer. Och Hedda Stiernstedt på Instagram om man vill följa.
Ja, vi ser mina fula hundemedel.
Nej, de är väldigt roliga. Ja. Men ta hand om dig, och alla ni som lyssnar, följ Åka tunnelbana också på Instagram. Åka tunnelbana. Ha det fint, puss, hejdå.
Nästa.
Nästa.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.